Det är fredag den 11 september och här sitter jag i poddstudion med Che Guevara.
Du syftar på min revolutionärt socialistiska ådra.
Precis. I alla fall din revolutionära ådra. Så socialistisk vet jag inte om den är egentligen.
Nej. Den är ju faktiskt
kanske inte så revolutionär heller.
Nej, jag tycker inte det egentligen.
Nej.
Men det jag gick ut med igår, eller det vi gick ut med, för att ni är ju en del av min organisation. Du är ju den i klass.
I allra högsta grad.
Så har det väckt en enorm uppmärksamhet det senaste dygnet.
Ja, så det är kanske inte helt oväntat att det blev en viss uppmärksamhet, eller?
Jag vet inte, ibland så skriver jag saker på Facebook eller på Instagram som jag själv kan tycka är väldigt bra eller väldigt angelägna, och så går det helt under radarn. Man tänker innan så här, oj, det här kommer väcka en hel del uppmärksamhet och det här kommer att generera många kommentarer eller mycket spridning. Och så går det nästan helt obemärkt förbi. Och igår när jag gick ut med mitt, ja, som jag kallade det internt då, mitt brandtal för vår rätt att arrangera Borås Triathlon och Borås Swimrun.
Just det.
Så visste inte jag om det skulle, för det första är det ju en lång video som är nästan 13 minuter lång att titta på Instagram TV. Jag la ut samma på Facebook, jag la också ut den skrivna texten som jag ändå hade suttit med ganska många timmar kvällen innan, natten innan då, för att författa så att det skulle bli bra då. Jag ville liksom inte bara sitta och svamla i en inspelning och sådär, utan jag ville ha någonting att läsa innan till.
Just det.
Utifrån. Som ett tal till nationen. Nej, men så tänkte jag vet inte om det här kommer uppmärksammas. Jag vet inte hur många som bryr sig om den här frågan. Jag vet inte hur angeläget det här är. Jag vet inte hur...
Det är ju angeläget i de kretsarna av motionsloppsarrangörer som finns. Och jag tror att det är ganska angeläget bland själva deltagarna i de här sammanhangen också. Men sen hur stort i allmänhetens intresse, hur stort det är. Det är ju väldigt svårt att veta, för man lever ju lite i den här världen.
Ja, men det var ju tillräckligt stort för att Borås Tidning ringde inom en timme och att SVT ringde nu på morgonen, och nu ikväll, fredag kväll här vid 6:30, så kommer det på SVT Väst åtminstone. Möjligtvis också i Rapport eller Aktuellt, det vet jag inte. Men högst troligt också i Sportnytt senare ikväll då.
Just det.
Så det blev ju onekligen då ganska stort. Oväntat stort kanske.
Ja.
Sammanhanget. Men antagligen har vi i det här, har jag i det här, i den här texten och i den här videon vidrört någonting som många tycker kanske är rimligt eller åtminstone ganska intressant. Och det som kanske väcker en del uppmärksamhet eller som en del av liksom storyn blir då, det är ju att vi indirekt åtminstone trotsar då polismyndighetens beslut om att inte ge våra event ett polistillstånd. Detta då trots att vi har jobbat ganska många arbetstimmar med under de senaste veckorna att komplettera och komplettera och komplettera med information. För att visa hur vi kan coronaanpassa våra event. Och det har vi gjort. Vi har ju visat ett vattentätt tidsschema, flödesschema för hur vi separerar startgrupper om 50 personer. Före, under och efter eventet. Samt kartor kring hur det rent logistiskt då ser ut i vårt område.
Precis, ja, vi vänder oss inte mot att vi måste coronaanpassa eventen.
Absolut.
Vi vänder oss mot orimligheten i den här begränsningen på antal personer, hur den tar sig uttryck då.
Ja, såklart.
Och speciellt i förhållande till andra delar av samhället där det av olika anledningar då inte finns någon 50 personers gräns. Och även i förhållande till att flera andra event på andra platser, men även här i vårt län, har fått igenom sina ansökningar.
Ja, och inte bara, de har inte liksom bara arrangerat utan lov, utan de har faktiskt fått ett godkänt tillstånd. Och den ojämlikheten kallas ju då otillbörligt gynnande, och det får polismyndigheten eller myndigheter i Sverige överhuvudtaget inte ägna sig åt. Faktiskt. Så att det är ju då uppenbarligen en väldigt vansklig tolkning av den här lagen som gör att en del event har slunkit igenom och så vidare och så vidare. Så att det är väl något som har väckt uppmärksamhet att vi sa att vi tänker inte acceptera det beslutet. Vi tänker arrangera ändå. Men det som jag gärna vill fokusera på då i sammanhanget är ju att vi har ju överklagat den här det här nekandet av polistillstånd till förvaltningsrätten.
Mm.
Och vi tror väl att det sätter oss i någon form av juridisk gråzon. Där ja, det är ingen som riktigt kan svara på i vilken zon vi då befinner oss i.
Men nej, det finns liksom inget tydligt svar på den frågan. Vad gäller då?
Nej, precis.
Däremot så det är inte vi som organisation själva har inte kommit på hela den här idén. Eller, vi har ju hjälp från andra håll också. Bland annat Triathlonförbundet. Och...
ja, som har ställt sig bakom oss då i sammanhanget i den här juridiska prövningen. Det är så vi vill se det. Vi är ju inte ute efter att bryta mot någon lag. Det ligger ju inte i vårt egen intresse att på något sätt göra det. Tvärtom, vi har alltid respekterat och ansökt om polistillstånd till alla våra verksamheter som vi anordnar och arrangerar.
Ja, vi vill ju varken bryta någon lag eller att vi vill ju inte heller på något sätt förminska den här risken med smittspridning, utan vi vill ju ta vårt ansvar.
Ja.
Vi vill få lov att ta vårt ansvar kring att arrangera ett event på ett smittskyddssäkert sätt. Ja. Vilket vi anser att vi till 100% kan göra. Då.
Och vilket faktiskt alla anser att vi kan göra. Till och med polisen som vi har varit i kontakt med anser ju att vi har en mycket, mycket bra ansökan och ett mycket bra flöde och att det enligt all logik och rimlighet inte hade varit är några som helst problem med vårt event. Men som lagen är utformad och som tillämpningen av den här lagen slash restriktionen nu är tillämpad, så kan de inte godkänna det helt enkelt. Därför att hela banan räknas som tävlingsarena, och då inkluderar ju det 9 mil cykel på triathlon, 3,5 mils bana runt sjö.
Runt det var hela anledningen till att vi fick det här muntliga löftet från början, var ju att vår ansökan var så bra. Mm. Och att även man då från polisens håll hade sett i andra län att man började släppa igenom tävlingar med där man inte räknade in själva banan då i 50-personersgränsen. Och att man dessutom var ganska säker på att den här höjningen till 500 personer skulle ha blivit genomförd fram till våra event.
Precis.
Det är ju deras förklaring i efterhand till varför vi fick det löftet från början.
Just det. Och sen ska det passera administrativa instanser och där...
och jurister då på ja.
Och det mötte vi på patrull då, stötte vi på patrull. Så att 9 dagar innan vårt planerade event så får vi då ett avslag, och det är ju ett fruktansvärt hårt slag. Och då anser jag då som tävlingsarrangör att jag inte kan och inte tänker acceptera den det avslaget helt enkelt. Mm. Därför att det är både orättvist, ojämlikt. Det är inte rimligt under sett till hur vårt samhälle ser ut och hur öppet det är i alla sammanhang. Sett till hur man hanterar andra sammanhang. Alltså varuhus som har varit öppna, stränder som har varit öppna, folk har rört sig fritt. Att vi då som idrottsevent ska ta ett mycket, mycket, mycket större ansvar och förhålla oss mycket, mycket strängare till det här än vad andra behöver göra. Det är också, det är helt orättvist. Och det blir väldigt inkonsekvent tillämpat över ett bredare perspektiv i vårt samhälle.
Verkligen.
Faktiskt. Och vi har ju gjort en coronanpassning. Det är ju det som är så stötande, tycker vi. Därför att vi har ju tydligt visat att vi sätter de här 50 personerna i en grupp här. De kommer och checkar in vid den här tiden. Då kommer ingen annan. Sen går de och ställer sig i den här rutan och befinner sig där till stor del. Och vi kommer inte låsa in folk där. Man klarar att man får gå in och ut. Men 50 personer får inte flytta sig som grupp och samlas med 50 andra så att det blir stora klungor.
Nej, man ska förhålla sig till sitt. Vi kommer ju på triathlon kommer vi ju ha... varje 50 personer ska ha sitt separata växlingsområde till och med inom ett större område då.
Ja.
Men där ska man ju förhålla sig såvida man inte behöver gå på toaletten eller något liknande då liksom. Och vi kommer också ha väl tilltaget med toaletter, så att man kommer inte gå på samma toalett som någon i en annan grupp heller. Vi har gått väldigt långt i vår anpassning faktiskt.
Och sen har vi ett tidsschema, ett flödesschema där man då startar på olika tider. Och när väl loppet startar då, alla som vet hur triathlon eller swimrun går till vet ju att folk sprider ut sig jättemycket på väldigt kort tid. Så att inom ramen för 50 personer som sprider ut sig, så blir ju det bara inom ett par minuter, så är ju det en stor spridning i vattnet för omgående. Och sen så blir det bara längre och längre och längre tidsloggar. Men trots detta, så trots att vi har gjort en exceptionell coronaanpassning, så får vi då avslag. Och det är det då som, det kan vi inte acceptera. Det är som att försöka bedriva en verksamhet med bakbundna händer i ett sammanhang där nästan alla andra jämförande verksamheter faktiskt får fungera eller kan fungera. Dessutom i ett sammanhang, och det är ju viktigt, otroligt viktigt att poängtera, Folkhälsomyndigheten har ju själva gått ut, och det gjorde de redan den 27 augusti, och sagt att 500 personer är vad de tycker är nu en rimlig gräns då.
Mm.
Alltså den initiala första begränsningen som man satte till folksamlingar, det gick man ut med den 27 augusti. Nu är vi framme vid den 11 september och fortfarande har inte ansvarig minister, om det nu är Amanda Lind i fallet här eller om det är inrikesminister Mikael Damberg, men ingen av dem har sagt ett pip om det här gällande åtminstone de motionsevent. Och det är också oerhört provocerande tycker jag, och jag kan tycka att hanteringen från regeringens sida gällande det här, gällande idrotten generellt, har varit oerhört slapp, ogenomtänkt, slarvig, nonchalant, arrogant och passiv. Ta bara en sak som det här, Niklas, man pratar om publik, sittande publik. Det är ju inte riktigt vårt område, men det är i alla fall en intressant reflektion.
Ja, verkligen.
Där man säger så här, då pratar man om en fast siffra som inte alls tar hänsyn till hur stor den faktiska arenan är. Pratar vi 500 personer i Boråshallen, där det kan sitta några tusen, eller pratar vi 500 personer på Friends Arena som kan ta, inte vet jag, 40 000?
Ja, det är ju i förlängningen samma fråga som vi står inför. Får vi vara 50 personer på en 10 mil lång bana? Eller får vi vara 50 personer på en 100 meters bana?
Ja.
Det är liksom samma regler och under samma tidsperiod också.
Ja.
Men det är ju som du säger, även med sittande publik. Alltså, varje arrangör ska ju ta ansvar för att det är coronasäkrat. Och jag gissar att man på Friends Arena är ganska säkra på att man kan ta in betydligt fler än 500.
Du sitter
och ändå hålla det coronasäkert. Det är jag övertygad om att de både själva tycker och att de också har kapacitet till.
Ja, men 500 personer på Friends Arena, då får du ju nästan lappsjuka av ensamhet.
Ja.
Så att det är ju bara ett exempel på hur lite tid man har ägnat åt det här. Hur lite möda man har lagt på att försöka i största möjliga mån då tillgodose idrottens behov och idrottens krav. Både då mot publikidrott, då, vilket ju är en angelägen fråga för dem såklart. Eller då deltagaridrott och motionslopp som vi arrangerar. Alltså ja. Att
man kan ju ta in hela den här kulturarbetardebatten här i också med teatrar och biografer.
Visst,
och nu vet jag inte hur det är på biograferna, de kanske är öppna med 50 personers gräns. Jag tror inte att det är väldigt få biosalonger i Borås som tar 50 personer, tror jag. Men ja, teatrar och den sortens konserter liksom.
Men man har inte tittat på varje specifik företeelse. Jag har sympati naturligtvis för kultursektorn som också driver den här frågan. Det absurda är att 200 personer kan samlas och äta en middag i en stor lokal, men så kommer det någon och spelar. Då måste 150 av dem gå, för att helt plötsligt blir det farligt. För att då gäller andra regler helt plötsligt. Ja, men antingen smittar ju människor eller så smittar inte människor, då borde inte sammanhanget någon spela någon roll.
Men det är likadant i en sån teaterlokal eller någon annan kulturlokal, är ju att de är olika stora. Så att ha en fast siffra på hur många man får vara i en lokal rätt över, det finns ju många lokaler där det inte är lämpligt att vara 50 personer.
Till exempel. Nej, men det blir ju helt enkelt väldigt, väldigt dåligt genomtänkt. Och då undrar man, har de ens satt sig ner och vridit och vänt på den här frågan? Och liksom försökt att tillhandahålla, tillgodose en så bra och en så rimlig lösning, en så rättvis lösning som möjligt. För allas, till gagn för alla. Nej, det har man inte.
Nej, det har man inte. Men jag tror också att det är väldigt lätt att tänka att det vi gör och teater och musik och sånt, det är liksom inte nödvändigt för folks liv i samma utsträckning som kanske vissa andra verksamheter är. Så tänker man nog när man sätter den här gränsen, och att det är väldigt lätt att liksom lägga tiden på att diskutera andra frågor. Men för det var ju som någon skrev nu att när du la ut det här liksom att... Du kämpar ju bara för din rätt att tjäna pengar nu. Ja, det är helt korrekt. Vi vill också ha kvar våra jobb. Ja. Våra jobb är lika viktiga som alla andra jobb man försöker rädda.
Ja.
Så det är ju en helt korrekt analys. Ja, vi gör det här för att vi vill behålla våra jobb.
Såklart. Absolut. Ja, det är klart. Ja. Och att vi bedriver event som vi i viss mån tjänar pengar på, det är väl absolut ingenting vi ska skämmas för. Vi tillhandahåller en...
Det är ju vårt yrke.
Det är vårt yrke. Det är det vi håller på med. Och... det finns liksom det ska inte finnas en lag och regel som särbehandlar oss. Tvärtom, vi har en grundlagsskyddad mötesfrihet som om det inte finns synnerligen starka skäl så skulle aldrig polisen beivra det genom att hindra någon från att få mötestillstånd och så vidare då. Och det är ju egentligen bara om det är en fara för allmänheten i något sammanhang.
Ja.
Vi ska arrangera en eldkastarfestival här mitt i ett bostadsområde. Nej, men det kanske inte är så lämpligt.
Nej.
Ja, dåligt exempel kanske, men i alla fall folk, man fattar ju poängen. Mm. Så att det är klart att vi vill, det är klart att vi vill kunna bedriva vår verksamhet fullt ut. Det är inte det det handlar om. Det handlar om vår rätt att kunna få välja att göra det.
Mm.
Det handlar om vår rätt och andra arrangörers rätt att kunna få anordna event som är säkra och i det här fallet då tryggt arrangerade. En annan fråga som är viktig där är att vi bedriver också ett utomhusevent. Ett utomhusevent som är dynamiskt med deltagare som per omgård egentligen flyttar sig genom en mycket lång bana. Och för mig är det så här, det är häpnadsväckande. Vi har ändå en minister någonstans, Amanda Lind, det är hennes uppgift att sitta och verka för de här intressena. Hon har ett departement, det finns mängder med människor bakom kulisserna. Jag tycker det är oacceptabelt att man inte tidigt i den här processen, och då pratar vi för länge sedan, alltså tidigt i sommar, hade kunnat komma med, alltså att man har ju själva erkänt att den här ordningslagen, tillämpningen och de faktiska restriktionerna, hur det slår just nu, att den är trubbig, den är luddig, den är inte relevant för många situationer. Det är obegripligt för mig hur man kan säga en sån sak och inte samtidigt kunna erbjuda en lösning. Därför har vi satt oss ner och nu presenterar vi den här lösningen. Exempelvis, polismyndigheten får göra individuella bedömningar från fall till fall.
Mm.
Polismyndigheten måste få kunna titta på ett event och ställa sig frågan, vart genomför de det här eventet? På vilken typ av bana? Hur lång är den banan? Hur stor är själva arenan då, tävlingsområdet? Mm. Hur, i det här fallet då, delar man upp de tävlande och separerar dem i någon mån. Och därifrån kan man sedan göra en bedömning. Låter detta rimligt eller inte? Satt i relation till hur andra saker funkar i vårt samhälle. Det har man inte alls gjort. Och från att det här beskedet kom nu från Folkhälsomyndigheten då, och det var ett svar, ett remissvar som regeringen har, en remiss som regeringen hade ställt då till Folkhälsomyndigheten. Och det är 2 veckor sedan och vi har inte hört ett pip. Man har inte nämnt detta i någon form av kommunikation eller man har inte gjort några lättnader. Och då har ju Folkhälsomyndigheten, de har ju gett klartecken till 500 personer egentligen.
Mm.
Och det är på de grunderna då som vi tar strid och driver det till förvaltningsrätten. Därför att ska vi som arrangörer sitta i sjön med någonting som i sammanhanget är en fullständigt oskyldig företeelse. Ska vi sitta i sjön och tvingas ställa in det här med risk för vår egen försörjning först och främst. Men i ett mycket större skede också, alltså idrottsrörelsens existensberättigande faktiskt.
Ja.
Och med den en mängd olika, alltså så är det ju med alla typer av verksamheter. Det är ju många verksamheter som vi har ju leverantörer som vi köper tjänster av, som vi betalar fakturor till. Vi har föreningar som vi avlönar för att de är funktionärer. Vi har näringsverksamhet i Borås som tjänar på att tävlande tar sig hit och är med. Det är ju så samhället fungerar i stort. Och för varje företeelse som du stoppar så är ju den ned, så sipprar det ju ner till många andra verksamheter som också drabbas.
Ja, ja. Och om man ser utanför våra event här så är det ju väldigt många föreningar som har sitt levebröd från att arrangera små eller stora evenemang i Sverige i stort. Och det är väl egentligen där det också slår väldigt hårt då, för att man ska kunna bedriva ungdomsverksamhet. Det får ha återväxt i idrotten överhuvudtaget.
Ja, precis. Och som det kändes för mig så kändes det som att vi stod ju väldigt mycket vid ett vägskäl där. Och då hade vi hade kunnat välja då att säga så här. Ja, vi får helt enkelt ställa in. Vi har fått ett löfte, vi fick ett löfte, det är det vi har utgått ifrån. Vi började jobba för 5 veckor sedan med det här. För någonstans där behöver man liksom växla upp och ta tag i det här, eller så behöver man växla ner och liksom, så att säga, avveckla fullständigt då för året och meddela alla då. Och då med löfte om att vi skulle kunna marknadsföra och köra och få ett faktiskt löfte på pränt, alltså att få tillståndet i pappersform då. Det är lite administration bakom det, eller rättat ett par veckor. Så valde vi att köra. Men när det här eventet blev till slut då, fick ett avslag med bara 9 dagar innan Borås triathlon. Då kände jag att det inte fanns något annat val än att stå upp för vår rätt att arrangera. För under den här tiden har också den här Folkhälsomyndighetsremissvaret kommit in som ger höjd för 500 deltagare. Då kände jag att det går inte att backa ur nu för mig som företagare, som arrangör och nästan som människa till och med. Jag måste för fan stå upp för min rätt att få existera som näringsidkare och som vad ska man säga, någonstans också, alltså rätten att samla människor i ett positivt sammanhang som det här ändå är, alltså den kontexten och det sammanhanget som, ett, som en tävling, alltså de två tävlingarna vi har som det ändå innefattar. Jag måste stå upp för det. Vi måste stå upp för det.
Mm.
Och det gjorde vi, det gjorde jag. Så jag skrev en lång text, jag bollade den här idén, jag bollade med alla de som är berörda. Svenska Triathlonförbundet ställde sig bakom. Ötelö-organisationen med Micke Lämmel i spetsen. De kommer göra likadant. En svensk klassiker, pratade med dem i deras fulla stöd. Borås stad pratade vi med. Vi sa vi tänker göra så här, vi tänker överklaga till förvaltningsrätten, men ja, vi är på er mark, men, och de bara, nej men kör, vi har inga invändningar. Prata med våra leverantörer, våra partners. Och sen så satt jag mig ner och författade en lång text på kvällen och natten där, reviderade lite morgonen och sen spelade vi in det här igår då.
Mm.
Mitt så kallade brandtal. Men det är ett brandtal på det sättet att det benar ur den här processen och det tar ställning för de principer som vi tycker är viktiga i det här fallet då. Faktiskt.
Eller hur?
Ja, men det blir ju så. Det är ju också någonstans här som jag kan känna att den här att behöva be om lov för att träffa människor eller för att samlas i grupp. Ja, men det behöver man göra. Eller, ja, det är inte en självklarhet i icke-demokratier. Men vi lever i en demokrat. Vi lever i världens mest demokratiska land, kan man tycka. Och att upphäva vår grundlagsskyddade mötesfrihet, det ska man inte ta lätt på, tycker jag. Det ska vara exceptionella skäl bakom det. Och det gjorde det då, kan man väl säga då, i april-mars möjligtvis. Sådär. Det fanns fog för att nu måste vi begränsa människors rätt att samlas. Okej, det kan jag acceptera. Det var rimligt. Vi fogade oss i det. Vi ställde in allting. Vi flyttade på saker. Vi tog en smäll ekonomiskt. Och det var fint. Det är helt rimligt. Men i ett läge där man absolut inte kan säga att vi lever i en pågående kris, då måste man ju ständigt ompröva det här beslutet. Man kan inte bara säga att ja, nu ska det vara så här tills vidare och det ska vara rimligt. Nej, det är det inte. Det är inte rimligt. Det måste man sätta sig... Är man beslutande minister eller beslutande departement så måste man ju fråga sig varje dag, är det rimligt att vi idag fortsättningsvis upphäver våran svenska grundlag? Det är ju en fråga man måste ställa sig löpande hela tiden. Det är ju en kränkning av medborgerliga rättigheter som ständigt måste omprövas hela tiden. Har vi fog för att säga idag att folk inte ska få träffas? Har vi argument bakom det?
Vi har pratat om det tidigare i tidigare avsnitt i sommar att alltså, både du och jag tycker ju att det kanske var en rimlig åtgärd att sätta in då i våras, men det var ändå förvånande hur lite protester det var emot det, eller ifrågasättande av det.
Mm.
Jag hade förväntat mig ändå ett större så här, offentligt ifrågasättande av den inskränkningen i grundlagen än vad det blev.
Men det kanske är för att vi såg att det var mycket värre på andra platser än i Sverige också, där man låste in folk då i princip.
Ja.
Så det må ha hänt. Men det blir ju inte, å andra sidan betyder ju inte det att det är rätt för att det var värre på andra platser. Men jag kan acceptera att det var så. Jag kan förstå argumenten och retoriken. Jag köper det.
Ja, jag tycker också det var rätt. Jag tycker bara det var förvånande att det inte blev fler reaktioner på det än vad det blev.
Men vad som är förvånande är att det i det här läget är så få röster som höjs. För att det ska vara så här fortsättningsvis. Och det är kanske därför som gensvaret har varit så unisont positivt på mitt statement då. Eller mitt brandtal, både i text och i skrift. Men någonting annat. Men sen det finns ju en del då som säger att vi är mitt i en pågående pandemi. Det här måste vi fortsätta respektera. Men jag har så svårt att förstå det, Niklas. Därför att när tänker vi i så fall acceptera att samhället ska vara öppet som tidigare? Därför att det kommer ju komma en vanlig influensa. Alltså en sån här traditionell säsongsinfluensa. Som vi aldrig tidigare har vidtagit speciella åtgärder kring. Mer än att informera om att nu är influensan här. Det är bra att riskgrupper vaccinerar sig. Ja, vanligt sunt förnuft. Gå inte ut om ni är sjuka. Liksom. Det är ju regler. Det är ju allmängiltiga mänskliga regler. Liksom.
Ja.
Gå inte ett jobb ut om du är sjuk.
Nej. Och det står ju inte i tidningarna ett vanligt år. Idag dog så här många influensan. Okej, jag fattar att man har rapporterat så otroligt mycket om det här också eftersom det har varit så globalt och ändå och relativt många människor. Men vad kommer gälla framöver?
Men du förstår vad jag menar. Ska man nu hålla det här?
Vad kommer hända?
Typ så här, insikten har slagit människor. Folk dör i sjukdomar. Låt oss nu till varje pris... införa beröringsförbud, beröringsskräck, den här beröringsskräcken, typ det är hänsyn att inte vara nära varandra.
Mm.
Sådär. är det någonting som vi nu ska acceptera som permanenta, för att rädslan har så manifesterats i hela samhället och är stadigvarande och människor stillatigande accepterar att den här typen av lagar faktiskt då implementeras och är fortsatt implementerade. Det kan jag tycka är lite oroväckande, och det är ju i det sammanhanget som jag känner att frågan blir ju liksom större än att vi ska arrangera event. Frågan blir ju nästan i en, alltså frågan blir ju mer i en form av, alltså vilken typ av samhälle, vilken typ av restriktioner och lagar ska vi liksom finna oss i? Det här är ju, jag tycker man måste ju se förbi våran rätt att arrangera triathlon och swimrun. Men vi ska inte behöva be om lov att få samla fler än 50 personer för att simma eller simma i en sjö eller springa i en skog. Vad fan, hade jag och Elin gift oss nu några månader senare och vi hade velat haft ett stort bröllop, så skulle inte vi behövt att be om lov för att ha fler än 5. Vi hade ju inte fått vara mer än 50 personer egentligen. Men det hade väl varit upp till varan i så fall om de hade velat komma till det här. Eventuellt då, precis som det är i andra sammanhang. Nej, men jag känner mig lite krasslig, eller jag vet att jag är extra mottaglig för sjukdomar. Oavsett vilket, ja. Och det gäller ju egentligen när som helst. Det skulle kunna varit vinterkräksjuka som härjar. Vanlig säsongsinfluensa. Eller jag vet inte vad liksom.
Nej.
Men är det meningen att det argumentet att det dör fortfarande människor i covid-19 i Sverige. Det finns fortfarande människor som insjuknar, även om det i många fall bara rör sig om vanlig, ja, väldigt lindriga symptom. Och det ligger nästan ingen inne på IVA som är coronasjuka. Med vilka argument ska vi fortsätta att den här inskränkningen i mötesfrihet ska gälla? Och med vilka argument? Det blir också väldigt, det blir en viktig stridsfråga liksom.
Mm.
Och den lyfter vi ju också i det här. För det blir ju en konsekvens av att vi säger att vi måste kunna få samla människor. Och vi gör ju det på ett tryggt och säkert sätt. Vi säger ju inte så här, vi skiter i corona, vi tänker samla hur många vi vill. Alla ska stå i en grupp och kramas. Det är ju inte det vi gör. Vi säger ju så här, vi respekterar den här 50-personersregeln. Man kan tycka att den också kanske är utdaterad nu eftersom Folkhälsomyndigheten har sagt 500 personer. Men vi kommer respektera 50 personer. Men inte ens då hjälper det. Och det är ju det som blir väldigt märkligt i sammanhanget.
Mm.
Och det är väl antagligen det som jag tror att många reagerar på och ställer sig bakom.
Hur har reaktionerna varit då?
Nej, men reaktionerna har ju varit otroligt positiva faktiskt. Jag menar, jag skulle vilja räkna till för varje 100 kommentarer så är ju 99 positiva. Och sen är det ju någon som slänger in en brasklapp. Och hur ska ni göra om någon blir smittad av corona på ert event? Vilket ansvar ska ni ta då? De är mer smittskyddade på vårt event än vad de kommer vara på alla andra platser den senaste eller kommande månaden. Mm. Så det här får de förhålla sig till de 50 personerna i sin grupp. Och du har varit och handlat i en stor matvaruaffär, och du har gått på Kungsgatan i Stockholm, och du har varit på Ullared, och har du varit på Mall of Sweden, och du har rest med flygplan eller suttit på ett fullsatt tåg eller rest kommunalt i Stockholm eller vad fan som helst, så har du träffat fler människor som trängs än vad man gör på vårt event. Så det blir ju bara en löjlig fråga att svara på. Nej, men om de kommer härifrån och blir sjuka nästa vecka, så är det sannolikt inte på vårt event de har blivit sjuka. För det var de ensamma i skogen och sprang. Och sen en minut efteråt så kom det två andra personer och sprang. Och så simmade de i en sjö. Och ja, men alltså, det blir ju så här. Nej, vi kan ju inte. Vi har ju människor som i viss mån rör sig nära varandra. Men det är mer begränsat än vad det är på alla andra ställen i vårt samhälle idag.
Mm.
Och sen är det ju det här. Ja, men det är fortfarande en pågående pandemi. Ja, så enligt vem? Enligt vad? Enligt vilka siffror? Enligt vilken statistik? Allt tyder ju på att det är det närmaste är helt nere på noll igen i Sverige. Förutom enstaka fall där människor insjuknar. Men det är ju inte samma sak som att människor dör i det. Eller samma sak som att folk ligger inne med allvarliga åkommor och allvarliga symptom.
Nej.
Det är bara att folk registreras som bär kanske då utvecklar till och med väldigt lindriga symptom. Och ibland inte ens utvecklar några symptom alls.
Nej, och vilket ansvar tar vi för det? Du kan ju åka på vilken annan sjukdom som helst när du är här också. Du kan få en bakterie i ett sår och du kan krocka i bilen på vägen hit. Och, alltså, alla de riskerna utsätter man ju sig för hela tiden.
Så är det faktiskt.
Ja,
men
det, är ju spännande frågor att väcka.
Ja, det är det. Men det är ju också olyckligt att det har blivit så här. Eller jag tycker att det är jobbigt framförallt att det har blivit så här. För att det är stressande. Det är väldigt stressande.
Ja, det är ju. Den tiden vi har lagt på det här hade vi ju velat egentligen lägga på att förbereda och arrangera eventen. Mm. Det tar ju lejonparten av den energi man har att hålla på och bolla med det här och försöka lirka sig runt på något sätt olika bestämmelser eller hela det här.
Ja, men så är det. Och det är påfrestande och lite stressande för mig personligen då att gå i frontlinjen för det här med allt vad det kan innebära. Nu är det ju många som håller med, men...
Det måste du, för jag tänker inte gå först.
Nej, nej, men jag går först. Men det är också, det tar ju mycket kraft och energi och det är... Man gör intervjuer i tv, man får en stor plattform, men samtidigt så vet man inte hur det blir när det sätts ihop och hur det klipps ihop och i vilket sammanhang andra röster får höra. Så man äger liksom inte den plattformen själv som vi gör här exempelvis.
Eller hur? Nej, så är det ju. Och det är ju stressigt såklart.
Nej, men det är nervöst. Ja. Det är nervöst och också naturligtvis vilka påföljder det kan få eller vilken typ av repressalier som kan komma. Liksom. Jag menar, vi har ju bollat ett antal olika sådana här skräckscenarier i huvudet kring eventuella påföljder på det här. Men vi vill ju då framförallt lyfta och fokusera på att vi har överklagat det här beslutet till förvaltningsrätten och att vi är i en pågående juridisk process där vi vill juridiskt pröva giltigheten av de här restriktionerna och att det ger oss någon form av juridisk gråzon att verka i.
Vi tycker ju också
under tiden.
Ja, och vi tycker ju framförallt att de argumenten som vi har åberopat i våran överklagan definitivt ger oss rätt i frågan.
Ja, eller hur? Så är det ju.
Annars hade vi aldrig överklagat det. Men Nej. Vi har ju väldigt starka argument där och tycker vi själva. Och då är det ju framförallt det här med
men otillbörligt gynnande exempelvis då, att vissa vänt slinker igenom och andra inte och att polisen själva tycker det här är flummigt och luddigt och konstigt och våran poliskontakter och till och med uppmanade oss till och med att överklaga och tyckte väl inte det var hela världen om vi arrangerade det här utan polisen sånt heller liksom. Och som vi förstår så man kan bli anmäld och så kan det gå till åklagaren så kan man få böter då liksom. Men då får det ju vara så då, känner jag, för att det här måste ju testas och prövas på något sätt då. Och om ingen går i täten så kommer ingenting att hända heller.
Och jag kan ju säga så, om man tittar i arrangörs-Sverige om man säger, bland annat alla andra arrangörer, så har jag i alla fall inte sett en enda negativ röst, utan alla har ju hela sommaren hållit på samma sätt som oss, försökt lirka och pussla och få ihop för att få köra sina event och också tyckt att orimligheten i allt det här är väldigt stor och många andra gör ju likadant, kanske inte med den offentliga approachen som vi har då, men vi har ju hela arrangörssverige bakom oss i alla fall.
Ja, men det är många som har skrivit till mig
det, och det är väldigt många som tycker att vi gör det på det här sättet är bra och de är väldigt spända på utfallet också.
Ja.
För att sen då kunna veta hur de själva ska göra.
Ja, precis. Jo, men många har ju skrivit till mig på sociala medier och så vidare och sagt att vi kommer följa samma exempel, vi kommer också göra likadant och vi kommer följa i samma spår med samma typ av överklagande och liksom, så att man driver den här frågan juridiskt och rättsligt. Någon frågar ju så här, vad händer om polisen kommer och avlyser eventet?
Det är exakt det som händer då.
Ja, nej, men det hade ju varit fullständigt sinnessjukt. Det hade ju varit ett exempel på hur sinnessjuk situationen är i så fall. För om polisen hade avsatt resurser i ett sammanhang där polisen har oerhört stora andra samhälleliga utmaningar, att lägga resurser på att försöka åka ut till Almenäs eller åka ut dit och försöka liksom avlysa vårt lilla, exceptionellt fredliga och positiva event, det hade varit helt absurt. Och hur skulle de göra det, undrar jag?
Vad jag har förstått så är ju risken för att det skulle ske är ju väldigt liten, utan de påföljder då som eventuellt skulle ske kommer ju att ske i efterhand via en anmälan. Vi skojar ju om det, om de kommer dit då drar vi startskottet bara, så skingras ju alla på en gång.
Skingrar den här folksamlingen? Ja, det gör vi. Klara, färdiga, gå.
Ja. Precis.
Ja, de får boja mig då. Ta med sig mig då till häktet då eller någonting. Men skämt åsido, det verkar ju ett värdigt ingripande för en polisstat men inte för Sverige.
Nej.
Och det tror jag alla inser också orimligheten i. Så att det verkar ju föga sannolikt helt enkelt. Men det är ju ändå lite grann så här. Vi har inget egenintresse av att ta strid med några myndigheter eller med polisen. Det är inte det vi vill göra. Vi vill pröva den här frågan juridiskt. Vi vill pröva giltigheten och rimligheten i att för det första begränsa våran grundlagsskyddade mötesfrihet i den utsträckningen som man gör fortfarande, trots att allt tyder på att man skulle kunna göra ganska avsevärda lättnader, vilket Folkhälsomyndigheten själva har initierat. Två, långsamheten i den politiska ansvariga ledningen, där man inte är reaktiva och snabba nog att kunna och inte intresserade nog att kunna sätta sig ner och formulera en bättre tillämpning av ordningslagen som är anpassad till den rådande situationen. Därför att det har man haft hur mycket tid på sig som helst att göra. Jag vet inte fan vad de sysslar med på de här departementen, men det är inte att jobba konstruktivt för de frågorna de är satta att jobba med i alla fall. Det är en sak som är säker. Och för det tredje helt enkelt att visa på att idrottsevent av våran kaliber som rör sig utomhus med små grupper av människor som separeras faktiskt inte utgör någon smittorisk på det sättet som samlingar av människor hade kanske gjort i andra sammanhang och framförallt tidigare i år, inte längre. Och sen det här med otillbörligt gynnande då naturligtvis.
Mm.
Det är därför också vi får det pröva att hur kommer det sig att den här lagen är så luddigt utformad att det slår så olika ojämlikt mot olika verksamheter. Eller ja, mot egentligen liknande verksamheter fast på olika platser i Sverige.
Precis.
Med olika ämbetsmän eller ja, handläggare och sådär då.
Mm.
Och det är inte, så får det inte funka. En lag måste vara glasklar och måste vara glasklar tillämpat nationellt över hela riket oavsett vem som handlägger dem.
Mm.
Så det finns ganska många argument som vi driver som vi tycker är på våran sida. Vi är inte ute efter att göra något jävla renegade-event eller att ställa oss över lagen. Det är inte våran avsikt, det är inte det. Det ligger inte vårt egen intresse att göra det. Men vi står upp för våran rätt att arrangera de här eventen. Det är vad vi gör.
Mm.
Och det måste tydligt framgå tycker jag. Liksom att, och det är därför då i viss mån jag hamnat på barrikaderna lite... möjligen lite ofrivilligt då, eftersom det är inte riktigt vad jag vare sig har tid för eller energi med just nu. Men så har det blivit. Ja, jag hade aldrig lekt ett par extra timmar med Rufus faktiskt.
Ja, det förstår jag.
Än hålla på och...
Genom åren har man ju hört med ojämna mellanrum folk skandera Colting for president.
Ja.
Nu har man ju hört Colting for idrottsminister. Mm. Men det svarade du lite på nu då, det är inget du är intresserad av.
Jag kan säga att...
Du kanske inte i en socialdemokratisk regering eller
nej, det tror jag inte. Men du har inte behövt vara en superstjärna för att göra ett bättre jobb än vad Amanda Lind har gjort i alla fall. Så mycket kan jag säga. Hon har fått något tröstpris. Miljöpartiet har fått något tröstpris i form av hennes utnämning där, anser jag. Jag tycker hon verkar helt olämplig i den posten och inte vuxen den uppgiften. Eller inte kompetent nog för den uppgiften, ska jag säga. Det har ingenting med hennes ålder eller kön att göra såklart, men jag tycker inte hon verkar idrottens intressen helt enkelt. Jag tycker inte hon slåss för de intressen som hon är satt att representera. Och det är idrotten och kulturen. För det första, att bunta ihop två så stora företeelser till en och samma ministerpost, det är ju märkligt i sig. Men jag tycker inte hon företräder sina särintressen på ett speciellt bra sätt. Jag tycker hon faktiskt gör det på ett uruselt sätt. Det hade varit väldigt lätt för henne att ta strid både offentligt och internt för det här och jobba mycket mer proaktivt. Det kan inte vara speciellt svårt att författa en tillämpning av den här ordningslagen som hade varit konstruktiv för alla berörda parter. Det hade inte varit svårt. Och det kan man ju bara gissa. Jag vet inte hur man jobbar i en regering, men om inte så är fallet, om inte hon har det mandatet och kan driva de frågorna, det är ju helt meningslöst att ha den ministerposten. Då är hon ju verkligen en marionett i ordets rätta bemärkelse. Och då är ju det helt befängt i sig naturligtvis då.
Mm.
Så att vi vill ju inte göra liksom storpolitik eller vi vill inte göra partipolitik av det här på något sätt, eller jag tänker inte göra det, men det här handlar ju om en av de största folkrörelserna vi har i Sverige, och det är idrott. Och en av de viktigaste frågorna som finns, och det är folkhälsa. Och det är klart att som någon skrev, men folk kan ju motionera ändå, det gör de ju absolut. Men med den retoriken kan man ju stänga alla möjliga saker. Stänga simhallar, sluta ha idrott i skolan och säga så här, nej men det är fritt fram för folk att gå ut och motionera och gå och promenera och skogen öppen och så.
Vi kan sluta ha skolor faktiskt.
Ja, för man kan sluta ha skolor och folk kommer lära sig. Ja, men alltså, med den retoriken så kan man ju stänga alla möjliga saker, men det är inte det handlar om här. Det handlar ju om vad som är rätt och riktigt. Det handlar om att förstå hur idrotts- och motionssverige funkar och vilken otroligt viktig roll som de här verksamheterna spelar. Och hur viktigt det är med en kontext och sammanhang där folk kan verka i, jobba mot, med målsättningar, med sociala nätverk, att träna inför saker, att lära sig saker, att utmanas av någonting som är svårt, att börja simma, att börja träna, att ändra sin livsstil och att ha någonting som ett hägrande mål som man kan sikta mot. Det är den kontexten. Och den kontexten går helt förbi många som debatterar i det här. Och ser bara den här löjliga grejen. Ja, ni vill ha ett event och tjäna pengar. Nej, vi bedriver det här yrkesmässigt. Det här är vad vi gör. Vi tillhandahåller jävligt bra event. Som folk kommer till och genom åren har varit unisont, oerhört nöjda och glada. Det är därför folk återkommer och våra event hela tiden har vuxit. Och vi är i våran fulla rätt att arrangera de här eventen. Hade vi presterat dåliga event så hade vi inte haft något problem, för då hade ingen kommit till oss. Och så är inte fallet. Vi tar det här på största allvar. Jag sa det igår, jag har ett stort personligt engagemang i var och en av de som kommer till mina event. Jag ser det som ett personligt ansvar att alla är nöjda. Jag tar det personligt om någon åker från mina event och inte är nöjd. Då tar jag det som en, då tar jag det personligt och blir personligt berörd eller, och känner att jag måste och tar åt mig personligen av det. Det här är vad jag gör liksom. Det här är vad vi gör. Så att det ligger ju bak, så är ju bakgrunden till det här. Vi får se vad som händer nu. Vi är ju mitt inne i den här processen nu. Det känns som man är mitt i, jag vet inte, sa det ni vid käken. Det känns som man är lite i en bubbla just nu.
I stormens öga.
Ja, men i stormens öga lite grann. Och jag vet inte, jag kanske hade misstänkt att det skulle kunna ta fart på det här sättet, men då är det ändå bra att göra det. Vi hade ju diskuterat också att vi skulle ducka frågan från början och bara liksom inte ens prata om det och bara typ såhär, pst, oj vänten, kommer gå genomföra som vanligt, välkomna hit liksom. Men det hade ju ofrånkomligen kommit fram att vi faktiskt inte har fått några polistillstånd. Och då är det bättre, tyckte vi, att vara transparenta. Och att vara tydliga och att ta tydlig strid för det som vi tycker är rätt. Och då blir det ju öppet och transparent och offentligt. Och då kan det växa till att bli så här stort som det håller på att bli nu.
Just det. Och jag tror, ja, för oss var det ju, även om vi hade diskussionen, kanske självklart att vi behövde ta det, att vara öppna med det liksom, och transparenta. Mm. Men jag tror att väldigt många andra i samma situation är väldigt glada att någon gör det och att vi gör det, och sen är det naturligtvis en stor påfrestning att göra det.
Ja, det är det. Det är det. Det är en stor påfrestning. Det är så, men det får vara en fight som är värd att ta. Det är väl lite grann som att simma mellan Stockholm och Göteborg. Det är asjobbigt när man håller på med det, men det blir väldigt bra när man är framme.
Ja, eller hur? Man kommer alltid fram någon gång.
Ja, det gör man ju på något sätt, och jag vet ju att vi är allihopa beredda att jobba både dag och natt från och med nu för att det ska bli bra event. Och det kommer vi i viss mån också att göra. Åtminstone nu börjar närma oss nästa veckas helg. Då blir det ju verkligen hardcore. Så att vi får ju se vad det här landar i. Liksom. Sista ordet är ju säkert långt ifrån sagt. Vi hoppas att ni som lyssnar på det här förstår vår retorik. Vi hoppas att ni som är anmälda till våra lopp kommer hit och stöttar våra event, för vi behöver ha den stöttningen. Vi hoppas att ni som är arrangörer liksom vi också står bakom oss och kan agera i vår anda. Vi hoppas att ni förstår retoriken bakom våra beslut eller vårt ställningstagande, och vi är inte ute efter att bli ovän med någon, men vi är bara ute efter våran högst rimliga, med högst rimliga skäl, existensberättigande.
Så är det faktiskt.
Ja, så är det faktiskt.
Och med det sagt, måste vi jobba vidare nu.
Ja, det måste vi göra. Precis. Vi tog en liten paus här bland alla mejl och sms och alla uppgifter.
För att snacka av oss lite.
Ja, alltså det här blir ju ett allt överskuggande ämne naturligtvis. Så att det här är ju uppsnack och ämne i samma liksom.
Vi har inget annat att prata om den här veckan eller nästa vecka.
Nej, vi har absolut
vecka.
Ingenting att säga mer än det vi har sagt just nu. Ja.
Vi kan säga att vädret ser ut att bli bra nästa
ja,
vecka.
Ja, vädret ser ut att bli bra också. Absolut. Mm. Det ser positivt ut faktiskt. Det ser ut att bli åtminstone 3 dagar måndag, tisdag, onsdag med strålande sol och ganska varmt.
Även lördagen såg fin ut.
Ja, härligt. Ja, nästa vecka ser ju bra ut generellt. Mm. Vilket ju är väldigt glädjande för oss. Det är ju det vi hoppats på naturligtvis då.
Eller hur?
Men jag kände så här i morse, Niklas, jag pratade med Elin. Alltså, men jag blir ju stressad av det här. Vem fan har inte blivit det? Och jag sa det, fan vad lättare varit att bara skita i allting. Det var lättare varit att bara säga så här tidigt, bara ge upp liksom. Ja, ah, nej, det kommer inte gå, vi får lägga ner. Du vet, så här, flera veckor sedan bara, ja, ah, nej, blir inga polisstånd. Ja, ah, nej, det är svårt. Alla andra lägger ner, vi ställer också in. Det, så här är det nu. Vi går och lägger oss under en sten, vi ger upp, vi gömmer oss. Vi duckar liksom, vi böjer oss för det här. Vi accepterar stillatigande, vi tänker inte stå strid. Så vad enkelt hade varit att göra det. Och vad skönt hade varit på ett sätt.
Mm.
Och bara så här, och sluppit all den här stressen och all den här håsen eller all den här liksom all den kraften som det tar att stå upp för det som vi nu står upp för, det som jag står upp för. Vad skönt, vad lättare varit att ge upp liksom. Men det hade också varit ett jävla nederlag att göra det.
Eller hur?
För det blir ju så här, okej, men det här är en viktig, det blir en viktig fråga. Visst, det är en viktig fråga för mig personligen, en viktig fråga för mig, mitt företag, en viktig fråga för den grupp av människor som jag jobbar med, de vi coachar, den kärngrupp av människor jag tillhör, vår liksom subkultur av människor, det är viktigt för dem. Men det blir ju också en viktig principiell fråga. Det blir frågan att ställa så här, varför i helvete skulle inte vi få arrangera våra egentligen? Vad finns det för direkta skäl till det? Ge oss rimliga argument till varför inte vi skulle få arrangera. Ge oss konkreta argument och jämför det med hur samhället ser ut i övrigt. Och presentera dem för oss på ett sätt så att det blir både logiskt och försvarbart. Och när man gör den ekvationen i sitt eget huvud så kommer man fram till att nej, det finns absolut inga skäl överhuvudtaget. Det är fel att tvinga oss att ställa in. Och då är det ju nästan omöjligt att inte ställa sig upp och säga så här, det här tänker jag fan inte acceptera. Jag tänker fan inte acceptera det här. Ja, men det är ju vad det landar i.
Ja.
Ja, och då blir det ju jobbigt.
Det blir jobbigt.
Det blir jättejobbigt.
Men man har ju alltid, i allt man gör har man ju alltid möjligheten att ge upp. Det är, när man simmar runt Gotland och temperaturen dyker efter 14 dagar så har man också möjligheten,
ja,
att ge upp.
Man,
det men det är ju att göra sig själv besviken.
Så är det med så mycket i livet, Niklas. Man kan ge upp tron på sitt äktenskap, man kan ge upp tron på sitt förhållande, man kan ge upp tron på att uppfostra sina barn, man inte orkar med, man kan ge upp tron på sig själv. Det finns mycket man kan ge upp tron på när saker blir jobbiga. Men det som du säger, då gör man ju sig själv i förlängningen väldigt, väldigt besviken.
Världen är ju inte byggd av folk som gav upp tron på sig själva.
Nej, vi ska inte göra en... Vi är ju inte Nelson Mandela direkt just nu, va? Men det ändå blir ändå en viktig principiell fråga. Men bara så att alla förstår att det är ju inte liksom självklart att ta de här striderna. Det är ju liksom inte självklart att... Ja, det kostar ju på, och det är därför vi också verkligen ber om att de som tycker om det vi gör och förstår vartifrån vår retorik kommer ifrån, att de, och att ni liksom supportar oss i det här och ja, på något sätt står bakom det vi gör då, helt enkelt.
Eller hur? Ja, och vi är ju medvetna om att alla kanske inte kommer hålla med,
nej,
oss,
nej, det är
men
det
detta är vad vi tycker.
Ja, ja, absolut. Ja, men så är det. Ja, fortsättning lär ju följa. Det är idag fredag den 11. Det är fortfarande en vecka lite drygt kvar till vår event. Vi kommer att nu dyka med huvudet rakt ner i det och försöka fokusera på det som är kärnverksamhet här. Och återkommer nästa vecka.
Den här veckan har vi glädjen att ha med oss Selexir.
Ja, precis.
Jag älskar att säga Selexir.
Ja, det är faktiskt ett otroligt bra namn. Cellelixir. Vi kan inte hejda oss från att säga det varje gång.
Nej, jag måste fortsätta prata om det.
Ja, men ett livselixir för cellen.
Mm.
Och du nämnde ju när det gäller superfruit, det här med kollagen. Vi pratade ju om uppsnacket om det här. It's a slippery slope. Det är ett ganska snabbt slutande plan när man blir äldre. Och de här små men väldigt viktiga dagliga vanorna blir avgörande faktiskt som en del i den processen. Det är det som blir skillnaden, ja, för så här make or break på sikt faktiskt. Jag upplever det. Jag kör också kollagen i kaffet varje dag. Och jag gör det samtidigt som jag tar då mina två Selexir-tabletter också i Selexir One, det här enastående kosttillskottet då.
Just
som
det.
Då framförallt främjar cellulära processer. I korta ordalag, det hjälper till att hålla cellerna så unga som det bara går. Genom att då tillföra komponenter i cellerna eller tillföra tillföra det som cellerna naturligt tappar med åldern. Det finns ju en hel vetenskap bakom det här med anti-aging och kring vad åldrande faktiskt är. Men att det är ju processer som är väldigt tydliga att studera i själva cellerna då. Med allt från hur cellen ser ut och hur den arbetar och så vidare. Och en av de viktigaste beståndsdelarna i cellen är ju mitokondrierna. Och det är ju cellernas kraftverk. Och när man tränar mycket konditionsidrott framförallt så får man ju väldigt många mitokondrier.
Just det.
Som blir väldigt kraftfulla. Så att, vi ser ju också på att träning är ett otroligt viktigt inslag i att hålla åldrandet stången då.
Mm.
Men Celexir är ju en produkt som är framtagen framförallt av en amerikansk läkare som är just expert på cellernas metabolism, på cellulära processer och då naturligtvis också på anti-aging. Och han heter ju Gittele, Dr.
Marcus,
Gittele.
Marcus Gittele,
ja. Precis. Och han har ju tagit fram det här, han har skrivit en bok om det här och det är en bok som
Growing Young heter
Growing Young, och han. Och det är en av de som läser den här boken heter Jonas Bohr. Kanske en av, jag skulle säga, för mig är han är en mirakelmänniska. Han är en person som bara blir bättre och bättre för varje år som går. Varje gång jag pratar med honom i telefon så har han gjort några nya storslagna prestationer på cykeln. Liksom, antingen i tävlingssammanhang eller träningssammanhang. Och han häpnar ju lite grann själv över det. Han är ju typ 53 eller 54 nu.
Ja.
Han blir bara starkare och bättre, producerar mer watt. Och han bara, jag vet inte hur länge detta kan fortgå, men än så länge så ser jag bara stadig förbättring.
Ja, det är helt fantastiskt.
Ja, men det är ju så här, för mig blir det väldigt inspirerande då. Som ju då känner att jag är ofrånkomlig på väg ner då, visserligen från en jättehög nivå från start då. Men det har ju naturligtvis väldigt mycket med den här proaktiviteten i det, och att ju mer man kan göra i det stora hela med sin livsstil, det är alltid, ju allting sammantaget såklart. Och då är Celexir en del i det här då. Så att i Celexir så finns det bland annat då PQQ som är en form av B-vitamin. Det är en kronjuvel i Celexir. Ju mer man studerar då PQQ, desto mer intressant och viktig verkar den vara. Och som jag förstår det så har man ganska höga nivåer av PQQ naturligt i kroppen när man är ung. Men det är sånt som då avtar. Precis som kollagen försvinner från leder, man behöver tillföra desto mer via kosten. Och så vidare.
Ja.
Ja, skillnaden mellan att vara ung och att vara äldre eller gammal helt enkelt.
Ja.
Ja, det är inte, det är ju liksom,
är du äldre eller är du gammal?
Jag är mitt emellan. Jag jobbar hårt på att hålla mig yngre. Ja, det ska jag inte skämmas för. Det tror fan jag gör det.
Ja, det är klart.
Jag jobbar jättehårt på det. Ja, jag vill hellre vara ung och stark än gammal och trött.
Det är klart.
Ja, verkligen.
Vem skulle inte vilja det?
Nej, men precis. Men det är inte bara en obönhörlig, ostoppbar process. Det är klart att på sikt är det ju det, men det finns mycket man kan göra för att sakta ner den processen.
Mm.
Och att ha hög... Jag tycker det är intressant att prata om det här, alltså... Man pratar om livsspann, alltså det här quality lifespan eller active lifespan. Alltså inte ålder i sig är väl inte jätteintressant, utan hur många år har man där man kan vara produktiv och högaktiv och ändå fungera på en tillfredsställande nivå.
Mm.
Fysiskt, mentalt, känslomässigt, sexuellt också naturligtvis, kognitivt. Alla de här grejerna som vi associerar med ungdom som vi tar för naturliga.
Mm.
Det är ju sånt som vi behöver jobba med eller vara proaktiva med. Och det är ju inte jättesvårt att ta 2 Celexir på morgonen. Tillsammans med lite kollagen i kaffet.
Det är ganska lätt.
Det är väldigt lätt. Och jag känner tydliga effekter faktiskt. Sen innehåller Celexir också koenzym Q10. Innehåller acetyl-L-karnitin. En viktig aminosyra. Ekologisk kurkumin. Verksamma substansen i gurkmeja.
Mm-hmm.
Transresveratrol. En väldigt potent polyfenol då. Som man bland annat då brukar prata om i den här franska paradoxen då.
Det
finns mycket i rött vin och så vidare då.
Just det.
Mm. Sen har vi ett fruktextrakt från svartpeppar som heter bioperin, som är en stark antioxidant och som också hjälper att bioupptaget. Då. Så att, och den här sammansättningen av ingredienser då är det som med så att säga regelbundet intag av det här hjälper cellerna att fungera bättre.
Kan man säga att Celexir är cellernas stödstrumpor?
Det skulle man absolut kunna säga, Niklas. Du är så himla bra på att paketera det som jag försöker förmedla här och hitta relevanta, tycker jag, metaforer för det här.
Det är öppet för tolkning om jag är duktig på det eller inte, men jag försöker i alla fall.
Fråga Jonas om det är någonting han kanske vill använda i sin marknadsföring generellt sett.
Jag tror stödstrumpor, det är lite för osexigt för marknadsföring generellt.
Ja, jag tror också det faktiskt. Det. Ja. Genom samarbetet med podden så har vi en generös rabatt också från Celexir, där man går in då på celexir.se. Man kan teckna ett abonnemang på Celexir One. Kommer hem i brevlådan, väldigt enkelt, i ett brevlådevänligt paket. Och anger man koden Colting så har man en första månad till 50% av ordinariepriset och sen har man löpande 12% rabatt.
Fantastiskt. Och Colting, Colting.
Ja, och det skickas också helt fraktfritt. Så att gå gärna in och läs mer på selexir.se. De som är riktigt, riktigt intresserade av det här, jag rekommenderar er att läsa den här boken Growing Young. Den är väldigt lärorik och det är mycket som man kanske har kunnat, eller i mitt fall då, som jag läste, så var det mycket som jag en gång visste att jag hade vetat om. Eller så här, man bara, just det, så är det ju. Mm. Pratar om telomererna i cellen och alltså hur åldrande processen faktiskt kan studeras och vad som händer och hur olika typer av proaktiva åtgärder hjälper emot det.
Den är väldigt intressant oavsett om man vet mycket eller lite om
det. Ja, den är sjukt lärorik. Och det är en sån här bok som man behöver läsa två sidor i taget för att sedan begrunda och liksom stryka under. Det är mycket såna här hundöron i den boken när man läser den då.
Just det.
Jättespännande. Selexir.se, koden Colting.
Tack så mycket. Den här veckan har vi med oss Void Cycling som är ett svenskt premiumvarumärke som gör cykelkläder för passionerade cyklister. Och det grundades redan 2014.
Ja, och det är så här Niklas att jag har ju en relation med Void sedan tidigare. Ja. Där jag har använt deras cykelkläder och de har, sen när jag testade de här cykelkläderna 2015 tror jag, så har det varit mitt absoluta favoritvarumärke när det gäller cykelkläder. Av flera olika skäl. Dels för att passformen är exceptionell. Egentligen på alla deras kläder faktiskt. Dels för att deras kläder är jävligt snygga och coola. Jag hade ju exempelvis en kammotröja. En kamofärgad eller kamomönstrad cykeltröja.
Den kommer jag ihåg. Den har jag tagit många bilder på.
Som jag använde tills som jag använde liksom orimligt länge.
Ja.
Och sen, de har inte bara cykelkläder heller, utan de har en del andra sådana här leisure wear kläder också, som liksom så här adderar till helhetskollektionen. Att när man har cyklat eller i samband med att man cyklar så kanske man vill ta på sig en torr t-shirt efteråt, eller man kanske vill ha en överdragsjacka som inte bara är en cykelöverdragsjacka utan som man kan gå in och handla någonting med eller ja, gå vidare och så vidare. Så att då vet jag att jag har en sån här överdragsjacka, lite grann som en täckjacka, som är som en dunjacka.
Ja.
Och en svart, som du säkert har sett i alla möjliga olika sammanhang.
Ja, jag känner till den här.
Jag använder den fortfarande.
Ja.
Du vet, jag har på mig den, jag springer till och från gymmet, så här, då har jag på mig mitt linne, så har jag på jackan över, springer jag dit och så är jag så här supersvett efteråt och bara tar på mig jackan och springer. Och den håller fortfarande. Och den tar inte dålig lukt sådär. Jag kan använda den 100 gånger innan elen säger till att ja, nu kanske du behöver tvätta den för nu står den av sig själv liksom. Men det är inte så att den luktar illa.
Är det som alla dina kläder att elen måste säga till?
Och sen är det så här, den värmer jättebra när det är kallt ute och sen är den inte onödigt varm när det är hyggligt varmt ute om du tror jag menar.
Ja.
Så jag har två med den i alla möjliga olika sammanhang.
Jag tror den har varit med oss i diverse länder också genom åren.
Den har varit med på så många platser så att kvaliteten i Voids produkter är exceptionellt hög. Och det är också sådär precis som du inledde med här, att det är ett premiumvarumärke för passionerade cyklister. Det är grejer som håller och som är extremt funktionella. Ja.
Tyger och detaljer är ju från Italien och i högsta kvalitet och tillverkade i Blue Sign certifierade fabriker.
Ja, precis. Och de är tillverkade i Europa då, kläderna då, med nästan uteslutande återvunna material faktiskt.
Mm.
Så de har ju också ett väldigt utpräglat så att säga, miljötänk eller hållbarhetstänk i sin produktion då. Så att för mig är ju så här Void Cycling, de har så många rätt och vi är glada att de återigen nu är på frammarsch och profilerar sig i Sverige då. Så att jag har lite nya Void-kläder som jag håller på att testa nu.
Härligt.
Med glädje.
Ja.
Och jag menar,
är det samma känsla för de nya som för de gamla?
De kommer ju hålla någonstans till 2025-2026 åtminstone, kan jag ju tänka mig nu.
Eller hur?
Ja.
Och då är det inte bara att kvaliteten håller så länge, utan det är även designen och mönster och liknande håller också över tid.
Ja.
Det kommer komma att presenteras mycket nyheter under hösten.
Ja, man kan gå in på Void Cyclings hemsida. som ju då är Void Cycling, och det är ett enkel V. V-O-I-D cycling.com. Och genom samarbetet med våran podd så har vi möjligheten att erbjuda en förnämlig rabatt till alla våra lyssnare.
Oj, oj, oj.
15% på deras enastående kollektion, på samtliga produkter i deras kollektion. Inklusive då de här leisure wear eller accessories som man kallar det då kanske. Då både lite jackor och tröjor och tees och strumpor och annat också då. Så att anger man koden COLTING15, COLTING15, så har man 15% rabatt på samtliga inköp.
Det var generöst, måste jag säga.
Det kommer man inte ångra. Är man en passionerad cyklist, tycker om att cykla, tycker om cykelkläder som sitter bra, om man tidigare stör sig på bibs exempelvis som inte sitter rätt runt lår, rumpa och skrev, om man tycker att cykeltröjor tidigare har varit saggiga, där man inte kan lägga saker i ryggen, överdragskläder eller vad det nu än må vara, och om man tycker att det man har cyklat i tidigare kanske inte är fullt så snyggt som man är ute efter, då är Void någonting man ska kika lite närmare på. Så voidcycling.com, använd koden COLTING15 för en förnämligt fin och generös rabatt.
Tusen tack, Void. Den här veckan har vi med oss Superfruit, som är exakt vad de heter.
Precis, och Superfruits alla enastående produkter finns att hitta på superfruit.com. Och en av de produkterna, eller en av de, ett av de varumärkena de har i sin, på sin sajt eller i sin, bland, ja, i hela sitt sortiment, det är Clean Sports Nutrition.
Just det.
Där man har goda energibars bland annat, men också enastående proteinpulver, däribland ett kollagenpulver.
Det är ju otroligt. Jag har ju testat det här de senaste veckorna. Innan, så ja, de senaste åren, varje gång jag går på morgonen så knäpper det så här i leder och är stel i hälsenen och allt sånt där. Det är som bortblåst.
Det är det.
Ja.
Ja.
Och jag tar ju det då på morgonen i kaffet.
Mm.
Det har nämligen blivit rekommenderat av dig. Ja. Och det förändrar ju inte smaken på kaffet överhuvudtaget och löser ju upp sig hur bra som helst.
Ja, nej, men jag tycker det är fantastiskt också. Det är en sån lätt produkt att ta. Det är så enkelt att ta det.
Ja.
Och det gör verkligen stor effekt. Jag känner ju precis som du.
Ja, jag märker en jättestor skillnad.
Faktiskt. Och för oss då som börjar komma upp i åldern lite grann. I medel,
40 plus.
Ja, 40 plus. Snart 50 plus. Snart 50.
Det är nya 20.
Ja, men det är ju lite så då. Men både när det gäller leder, senor, ligament, men också hud och hår faktiskt. Alltså elasticitet i hud och sådär. Så är ju kollagen en oerhört viktig beståndsdel i det då. Kollagen kommer väl från det grekiska ordet för klister, om inte jag har fel.
Just det.
Och allt det här, allting som är bindväv i kroppen då.
Det innebär ju inte att man kan ersätta det med klister dock.
Nej, det ska man inte göra.
Nej.
På något sätt faktiskt då. Och det, men, så att det finns ju mängder med produkter under varunamnet, eller varumärket då, Clean Nutrition, Clean Sports Nutrition. Det finns på Superfruits hemsida. De har ju också Convita honung.
Mm.
Eller ja, Convita heter märket, men honungen heter Hanuka.
Just det.
Det finns en fantastiskt god kombucha som Superfruit säljer via sin sajt. Och sen har ju Superfruit alla sina så att säga egna då självklara produkter som mer går då under varumärket Superfruit.
Mm.
Och jag började ju min dag i morse exempelvis med lite mandelsmör också.
Det är ju helt, det är en helt otrolig produkt. Det fick jag en burk av det. Den checkar ju Sara upp på 2 dagar.
Ja, alla de här nötsmörsprodukterna är ju fantastiska. Och jag menar, jag kan inte tänka mig i en familj, alla från minsta, ja, från man börjar äta som barn upp till, ja, så långt upp i åldern man kan tänkas gå.
Nötsmör är väldigt bra om man har löständer. Man bara tar ut dem och äter ändå.
Ja, men jag tycker nötsmör, det är nästan efterrättsstatus på det här liksom. Mm. För att man kan exempelvis då skiva lite frukt. Jag tycker ju äpple och nötsmör är skitgott.
Mm.
Mandelsmör och skivat äpple, mandelsmör och kanel blir ju megagott. Så att, och det är ju som med mycket frukt, med päron eller nektarin eller persika, så är ju nötsmör fantastiskt. Eller om man käkar macka, rostad macka med nötsmör och kanske lite marmelad på eller någonting, eller färsk frukt på. Eller en sån här klassisk amerikansk peanut butter jelly sandwich.
Just det.
Man kan ju ersätta då jelly, eller peanut butter banana sandwich.
Mm.
Så där finns ju massor med goda nötsmör, eller bara naturella nötter också av superkvalitet då. Vi har ju mycket mandlar och cashewnötter och hasselnötter från Superfruit.
Mm.
Och olika, jättemycket bär, olika typer av funktionella liksom, örter och liknande rötter. Allting från ashwagandha till baobab. Och, ja, det finns hur mycket som helst.
De har ju också alla vitaminer och mineraler man kan tänkas behövas. Vilket varumärke går det under?
Det är också under Clean Nutrition. Ja. Magnesium och zink exempelvis då. Mm. Av riktigt, riktigt hög kvalitet också. För alla sådana här magnesium- och zinkpreparat är verkligen inte, är verkligen ingenting man ska... De ska man se upp för. Men Clean, de har det bästa magnesiumet och zinket. Så att säga, sammansättningen av det är top notch. När man lyssnar på experter som tolkar det här då. Så att det finns hur mycket som helst i produktväg att titta på Superfruits hemsida. Genom samarbetet med podden så har man 20% rabatt som lyssnare om man använder koden Colting20.
Colting20.
Då har man 20% rabatt på allting som är ätbart och det är ganska mycket faktiskt.
Nej, det mesta.
Ja, men alltså det är ju så. Det är ju tillräckligt för att fylla upp ett helt skafferi och ett halvt kylskåp med fräscha, fantastiska produkter som håller riktigt, riktigt hög kvalitet. Så 20% rabatt med koden Colting20 gäller dock inte på stavmixers och blenders som de också har då. Inte heller på eventuella kepsar, tror jag inte. Nej. Men allting som är ätbart. Och det är ju då inklusive Clean Sports Nutrition också då.
Jag tänker mig, om man lovar att checka upp sin keps kanske man får 20% på den också.
Ja, men jag tror inte vi ska...
Det är inget vi lovar ut kanske.
Nej, det är ingenting vi lovar ut. Det är ingenting vi rekommenderar heller. Det finns mycket godare saker i detta, Niklas.
Det tycker jag med.
Ja. Ja. Så att kika in på Superfruits hemsida, superfruit.com. Använd koden Colting20 för 20% rabatt.
Tack, Superfruit.